Tack så mycket Maria, Mattias och familjen. Jag ska gå vidare och tala över samma ämne som jag har varit inne på några söndagar. Och i förra söndagen då började jag med en liten ny inriktning på det här. Det är kallelsen, att Gud kallar oss människor att följa honom. Och förra söndagen gick jag vidare då in på vad som kan vi kan brottas med. Man ser i Bibeln människor som Gud kallade, de brottades med olika saker. Och temat förra söndagen var modlöshet. Och jag ska gå vidare med det idag också och tala om vägar ut ur modlöshet. Och jag tror att det är en viktigt ämne. Och vi alla drabbas av det här, mer eller mindre, vid olika tider eller skeenden i livet. Jag skulle vilja säga så här, att det med modlöshet, det handlar om en kamp och en strid i mitt hjärta och i mitt liv. Men med Guds hjälp så kan vi övervinna. Det finns hopp. Det finns hopp. Och jag hoppas att du ska se det idag under predikan här. Jag vill läsa från psalm 142, vers 4. Och så också från psalm 143, vers 4. När modet sviker mig, vet du hur jag har det ställt. Det var David som skrev det här. Och sen nästa vers i 143 salmen, fjärde versen. Modet sviker mig, hjärtat förlamas i bröstet. Vi ber tillsammans. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan idag. Hjälp mig när jag ska predika och att det får beröra och hjälpa människor att lyfta sin blick och se vem du är, Herre. Om någon som befinner sig i modlöshet så kan du lyfta upp den människan idag. Jag ber dig om det i Jesu namn. Amen. Ordspråksboken säger så här. Glatt hjärta ger god hälsa. Modlöshet suger märgen ur benen. Väldigt drastiskt uttryck skulle man kunna säga. Jag skulle vilja påstå att modlöshet är något av det farligaste vi kan hamna i. Det finns många farliga sjukdomar. Viruset som härjar idag är farligt, det vet vi. Det finns andra sjukdomar som är livsfarliga, många människor dör av. Men jag skulle vilja påstå att modlöshet är nog farligare än det mesta av sjukdomar att hamna i. Det är väldigt allvarligt och det kan drabba oss alla. Ett brutet mod, det suger verkligen märgen ur benen. Förra söndagen så talade jag lite grann om orsaker till modlöshet. Jag nämnde några saker där som var viktiga. Obesvarade böner exempelvis. Vi känner att vi ber och ber men vi tycker inte Gud visar sig eller svarar på våra böner. Vi kan uppleva det så ibland. Livet blev inte vad jag drömde om. Jag hade visioner och tankar och drömmar. Men så blev det inte riktigt som jag hade tänkt. Och det kan göra att jag kan bli besviken också. Besvikelse. Rädsla. Att jag känner att jag har tappat frimodigheten. Jag har inte den där frimodigheten som jag skulle önska att jag hade. Och jag är driven väldigt mycket av rädsla och det hämmar mig mycket. Vår egen synd kan göra oss modlösa. Och jag betonade särskilt förra söndagen det här att kunna resa sig upp när man har fallit. Och också kunna ta emot förlåtelse. Hur viktigt det är. Och har man inte lärt sig det, då är det lätt att man blir liggande när man faller. Och så blir man också modlös. Och det är svårt att gå vidare. Fysisk sjukdom kan leda till modlöshet. Trötthet kan höra ihop med det också. Gör att att det känns väldigt jobbigt i livet. Brustna relationer. Man hade relationer, det kan vara både i familjerelationer, vänskapsrelationer och andra relationer, besvikelse på ledarskap till exempel, kan vara inom kyrkan också. Kan göra oss att vi tappar modet. Och misslyckande överlag som vi människor gör. Kan göra att vi får dåligt självförtroende också. Vi går och ser ner på oss själva. Och, har komplex och så vidare. Allt sånt där är orsaker till modlöshet och det kan binda människor och låsa människor. Men de goda nyheterna det är att det finns hopp. Det finns hjälp att komma ur modlöshet. Någon har liknat vårat förstånd och våra tankar vid loket på ett tåg. Det som drar oss eller för oss framåt. Vagnarna som följer då är min vilja och mina känslor. Loket är tankarna och förståndet. Men vagnarna det är min vilja och sen också en vagn som är känslorna. Men den verkliga förändringen den börjar på tankenivån i mina föreställningar. Alltså det är loket som det börjar, som drar hela tåget framåt. Det där tycker jag är en väldigt bra bild. Och jag tänker speciellt det här föreställningen om vem Gud är. Mina tankar om Gud. Också mina tankar om mina medmänniskor och mig själv också naturligtvis. Men först och främst mina tankar om vem Gud är. Det är det som gör att jag handlar som jag gör. Det påverkar min vilja, mitt hjärta. Och det påverkar också mitt känsloliv. Hur jag föreställer mig Gud. Paulus, han visste det här. Han skriver i andra Korintierbrevet 10:3-6. Så här. Och lyssna på det här. Det har med våra tankar att göra. Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till. Utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredd att straffa all olydnad. Så snart är lydnaden har blivit fullständig. Paulus säger att jag bryter ner tankebyggnader. Och jag gör varje tanke till en lydig fånge. Han visste vad det handlar om. Våra tankeliv och våra föreställningar. Han skriver till Timoteus så här i andra kapitlet, eller andra Timoteusbrevet, 1:7. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Tycker jag är ett underbart bibelord. Tre saker jag vill nämna idag i predikan som kan hjälpa oss ur modlöshet. Och det är tre exempel, tre väldigt viktiga exempel. Det finns mer också, jag ska återkomma till det en söndag längre fram. Men de här tre ska vi nämna idag. För det första, att lära känna Gud och hans ord. Att lära känna Herren, vem han är och hans ord, vad bibelordet säger. Det är väldigt, väldigt viktigt och det är avgörande för att få mod i livet och kunna gå vidare. Psalm 119:20 säger så här att längtan efter dina lagar förtär mig dag och natt. Hosea profeten skriver i 6:3 så här: låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram. Han skall komma till oss som ett regn. Ett vårregn som vattnar jorden. Låt oss sträva efter att lära känna Herren. Gud måste få visa vem han är för oss människor. Vi har tidigare några söndagar berört en del personer i Bibeln. Vi har bland annat handlade en predikan om Jona, profeten, som var på flykt från Gud när han fick en kallelse. Vi har talat också om Elia, profeten, lite grann om Jesu lärjungar också. Men Jona, jag tänkte bara på det att det är väldigt intressant med honom. Han fick en kallelse från Gud att resa till en stad långt, långt borta från Israels land som hette Nineve, som låg i Assyrien. Där skulle han predika omvändelse för folket. Men han ville inte åka dit, utan han flydde, han gick i motsatt, for i motsatt riktning. Och historien är väldigt dramatisk och händelserik. Och han hamnar i alla fall på en båt och det blir en storm och han blir kastad i sjön. Och han blir uppslukad av en stor fisk, står det, när han är på flykt från Gud. Och jag tänkte just det här i fiskens mage, man kan läsa om det i Jona bok. Det är en spännande, fascinerande berättelse faktiskt, hur det är att vara en fisks mage. Han beskriver där sin frustration och sina ångestkänslor. Men samtidigt så lovprisar han Gud också. Han ger liksom Gud äran och lyfter upp Guds namn där i fiskens mage. Mitt i mörkret och hopplösheten. Och han citerar väldigt mycket från Saltaren. Det är ganska intressant att se. Det är väldigt mycket citat från Saltaren. Och jag tänkte på det att Jona, han var fylld av Guds ord. Och mitt i de svåraste stunderna så hjälper det oss att lyfta oss på ett alldeles speciellt sätt när vi är fyllda av Guds ord. Och jag tror det är viktigt att alltid fylla sig med Guds ord, så vi är förberedda, så vi är laddade när vi möter svårigheter. Så vi har ett kapital här inombords av Guds ord. Vi är fyllda. Och Jona, han var fylld av Guds ord. Sen gick han till Nineve, den jättestora staden som ungefär som lika mycket många invånare som Örebro kommun. Och så fick han se hela den här staden omvända sig till Gud. Och sen drabbas han av en djup dipp, en djup svacka av missmod och önskar sig döden. Och det där är väldigt, väldigt svårt att förstå. Att han var så, ändå så trosviss i det mörkaste av mörker. Men sen efter den jättestora framgången så då sjönk han väldigt djupt känslomässigt och ville inte leva längre. Det kanske blir för mycket för Jona, jag vet inte. Vi människor kanske fungerar så. Om vi är med om väldigt mycket, både positiva och negativa saker om vartannat. Jag vet inte. Men poängen här i alla fall som jag ville lyfta fram här, det var att Jona, han var fylld av Guds ord. Så att han såg vem Gud var även i fiskens mage. Sen fick han ju kallelsen på nytt igen sen när han blev uppkastad på land och så gick han. Behöver få Guds perspektiv på tillvaron. Det får vi när vi fyller oss med Guds ord och lär känna honom. Vi ser utifrån hur Gud ser på saker och ting. Det är lätt att vi fastnar i vårt eget och vår egen lilla värld. Bibelns vanligaste befallning, vet du vad den är? Jo, det är var inte rädda eller var inte rädd. Det är intressant. Någon har räknat ut att det finns 366 sådana versar i Bibeln. Var inte rädd eller var inte rädda. Alltså en för varje dag, till och med skottåret inräknat. Var inte rädd, säger Herren till dig och mig. Och jag skulle vilja påstå att rädsla är kanske den främsta orsaken till att människor frestas att låta bli att göra det Gud vill och följa sin kallelse och utföra det uppdrag Gud har kallat oss till. Gud lovar inte att vi ska slippa rädsla. Det har han aldrig lovat. Aldrig. Snarare tvärtom. Att vi kommer att gå igenom situationer och vi upplever väldigt mycket rädsla när vi väljer att följa Jesus och tjäna honom. Men vad Bibeln talar om, det är att han vill ge oss mod mitt i de svåraste och mörkaste situationer. Då vill han ge oss mod. När vi är svaga i oss själva, då vill han visa på att han vill fylla oss. Att vi blir beroende av honom. Han vill föra oss till en punkt där vi känner att vi klarar oss inte utan Guds kraft, den helige andes kraft i våra liv. Det är dit Gud vill föra oss. Att vi blir beroende av honom helt och fullt. Då fylls vi också av mod och vågar ta de där stegen som man kallar oss att ta. Det vanligaste löftet i Bibeln, det är att jag ska vara med dig. Eller jag ska vara med er. Gud tar alltid ansvar när han kallar oss till någonting. Han ger oss det mod och det kurage vi behöver. Det finns många exempel så där. Bibeln är full av sådana exempel. Kyrkans historia är full av sådana exempel. De första lärjungarna, de var ju väldigt rädda från början, men de vågade ändå väldigt mycket. Och efter de hade blivit fyllda av den heliga andes kraft så gick de ut i hela världen och den dåtida världen som var känd och predikade evangelium. Och de allra flesta blev ju martyrer. Och jag tänker på de första kristna efter Bibelns tid också. Väldigt mycket lidande och förföljelser och så vidare. Jag har nyss läst en bok om Martin Luther. Och jag också väldigt beundrar hans mod, reformatorn, hur han ställde sig upp mot den etablerade kyrkan som han menade hade förfallit. Och det var hot om hans liv många gånger. Men han vågade stå på sig och så kom hela reformationen och förändrade hela, ja, man ska säga, det har faktiskt påverkat hela världen. Att han vågade stå upp för det han trodde på. Missionshistorien, fyllt av missionärer. Jag håller på att läsa några såna här missionsbiografier för tillfället. Jag blev väldigt imponerad av de här missionärerna, vad de vågade. Men mitt i allt det här, då märker man att de var rädda samtidigt. Men de kände att Herren var med. Och de upplevde också att Gud tog ansvar. Och de räknade med det att går jag så kanske jag får plikta med mitt liv. Men det är Guds ansvar. Man hade en sån relation till Gud. Man hade lärt känna Gud på ett sånt sätt som man litade på att han tog hand om det. Tog hand om deras liv och allt samverkar till det bästa. Det är en längtan jag har också att komma dit, att hamna där. Jag tänker på nutida personer. Som man kan beundra. Det finns många, många människor. Det finns människor i det lilla. Säkert många som är okända. Det finns också en del kända. Jag tänker på han Dennis Mukwege. Han läkaren som fick Nobels fredspris för några år sedan. Som jobbar i Kongo. Panzisjukhuset har han byggt upp. Och gör operationer på kvinnor som har blivit våldtagna i kriget och oroligheterna. I Kongo. Han räddar liv dagligen. Och gör det med fara för sitt liv. Han är också pingstpastor. Så han känner ju det att det är Gud som har kallat honom till det här. Och han är motiverad utav den syn och den bild han har på vem Gud är. Vem Herren är. Vem Jesus är. Och till och med hans regering motarbetar honom. Och det är många som vill ta hans liv. Men han fortsätter och fortsätter. Det är inte det att han inte är rädd. Det är han många gånger. Men han känner ändå en inre drivkraft. Och han har ju skrivit en bok om sin levnadsberättelse. Och där i förordet skriver Margot Wallström, före detta Sveriges utrikesminister. Och hon skriver bland annat så här. Jag tänkte på det. Speciellt här inför predikan. Vi behöver hopp. Som drivkraft, skriver hon. Och förebilder som Dennis Mukwege. Vi behöver hopp som drivkraft. Och så behöver vi förebilder. Ta de Dennis Mukwege som exempel. Och det finns många sådana här förebilder. Men vi behöver det för att låta oss inspireras av människor som har lärt känna Herren. Och tar hans ord och kallelse på allvar. Det andra jag vill nämna, det är viktigt att bygga vårt liv på en levande tro på Gud också. En relation till Gud. Att vi lär känna Gud som den han är genom bibelordet. Men också i vår relation till honom, i tro på Gud. Många människor är slavar under sina känslor. Och våra känslor säger oss egentligen ingenting om vår Guds relation. Det är faktiskt så. Utan vi kan känna oss väldigt nere men Gud kan vara väldigt nära oss. Så är det. Och vi kan känna oss väldigt glada Och det kanske inte är så att vi vet inte riktigt. Gud är ju alltid nära oss, men det är inte säkert att vi är som mest i starka andligt när det känns bra. Utan det kan mycket väl vara så när det känns svårt att vi är som starkast andligt och våra känslor är nere. Så känslorna säger väldigt lite om vår gudsrelation. Våra tankebyggnader är det som styr väldigt mycket våra känsloliv. Därför är det så mycket, väldigt viktigt med Guds ord, att vi läser Guds ord, att vi matar med oss Guds ord och låter den helige ande påverka mina tankar och mitt hjärta. Tro, det är ju det som är relation med Gud. Man skulle kunna säga att tro, det är det utrymme som vi i praktiken ger åt Guds inflytande i våra liv. Det är tro. Hur mycket inflytande Gud har i mitt liv, det har med tron att göra. Hur mycket får han påverka mig? Och bön, det handlar ju egentligen att be i tro. Det handlar ju egentligen om att upptäcka Guds närvaro. Att han finns. Ett gensvar på Guds närvaro skulle man kunna säga. Gud finns alltid nära. Vi tror ibland att Gud är långt borta, för det känns så. Men vandrar vi i efterföljelse och vill leva för Jesus, då finns han alltid nära. Och tro, det är liksom att upptäcka honom, att han är nära. Och bön, det är ett gensvar på det. Att vi gensvarar på att Gud finns nära mig. Jag upptäcker genom bönen att Gud är här. Det är inte att genom bönen att Gud kommer, utan genom bönen så upptäcker jag att Gud, han fanns ju redan här. Jag såg det inte, men nu när jag ber, då upptäcker jag det. Han öppnar liksom mina ögon. Det är väldigt spännande, tycker jag, med tron och bönen. Och praktisk kristendom förebygger modlöshet, och praktisk kristendom hjälper oss också att kunna tro och leva nära Gud. Jag tänker på Dennis Mukwege som jag nämnde här nyss igen. Och när vi gör praktiska saker för Gud, när vi tjänar honom, så byggs vår tro upp och vi blir starkare också. Och det driver bort fruktan och modlöshet när vi tjänar honom praktiskt. Det står om Jakob i första Moseboken 28 och 11, att han kom till en plats, står det. Han hade en dröm om en steg eller en trappa upp till himlen. Gud uppenbarade sig för Jakob. Han var på flykt där från sin bror Esa, och Gud uppenbarade sig från honom. Och så säger han så här efteråt i vers 16 i första Moseboken 28. Så upptäckte han det, att Herren är på denna plats och jag visste det inte. En vanlig plats. Han såg inte och förstod inte att Gud var där. Men sen hade han den här fantastiska uppenbarelsen. Gud var där. Och han upptäcker det i efterhand. Det finns en författare som har skrivit ett antal böcker. Kristen författare och pastor som heter John Ortberg. Du kanske har läst någon bok av honom någon gång. Han skrev så här på en liten kommentar just till Jakob, den här berättelsen. Ibland öppnas en människans ögon så att hon ser att Gud är närvarande på en alldeles vanlig plats med en alldeles vanlig människa. Tycker jag väldigt bra. Gud är närvarande på en alldeles vanlig plats mitt i vardagen. Han vill öppna våra ögon så att vi kan se det. Och kanske då också i en vanlig människa, att Gud uppenbarar sig också. Det är tro, att kunna se Gud. Att kunna upptäcka att Gud, han finns ju här. Och det sista jag vill nämna, det är lovprisning. Alltså Guds ord och att lära känna Gud. Det är oerhört viktigt för att vi ska kunna tänka rätt om Gud och inte fastna i missmod. Sen är det också det här att leva i tro, att bygga vår relation till Gud. Så det blir en levande tro. Så att vi ser att Gud, han bryr sig om mig. Han vill ta hand om mitt liv. Jag känner en förtröstan och en tillförsikt i relationen till Gud. Men sen också lovprisningen. Att jag får lyfta min blick. Att tänka på Herren. Det finns någon som är större. Det finns någon som är över mig. Att jag får lovprisa hans namn. Människan är skapad med ett behov av att lovprisa skaparen. Och han vill att vi ska lyfta våran blick så vi ser honom. Att han har allt under kontroll. Att det finns ett annat perspektiv som jag sa inledningsvis. Jag får lite självdistans till mig själv också. Man brukar ibland säga att det är viktigt att inte ta sig själv på för stort allvar. Och jag tror att det ligger mycket i det. Att, och när vi lyfter vår blick, då får vi se att det är Herren allt beror på. Det är inte på mig det beror. Det är Herren det beror på. Och det gör att jag får också lite mer realistiska målsättningar i mitt liv. Och jag får en mer struktur som hindrar utbrändhet och förebygger trötthet. Det finns så väldigt mycket positivt i det. När jag kan överlåta mitt liv i Guds händer och se att det är han som har all makt i himlen och på jorden. Och det är på honom det beror. Det är inte på mig det beror. Ibland tar vi alldeles för mycket på våra egna axlar. Men vi måste lära oss att överlämna det till Herren och förstå att det är han som är Gud. Det är han som rår. Det är han som regerar. Det står så här i Hebreerbrevet 13 och 15. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Ständigt frambära lovsång. Lovprisningen övervinner rädslan. Den för oss ut ur självupptagenhet, oberoende och otacksamhet. Och lovprisningen påminner oss om att det finns en som är större än mig själv. Det finns en som är större än allt annat. Det står i Daniels bok, jag vill avsluta med det, i kapitel 4 om en kung som hette Nebukadnessar. Han fick storhetsvansinne. Han trodde att allt berodde på honom. Och han kände nästan som att han var en gud. Det är han som har skapat hela det här stora riket i Babylon. Men han blev drabbad av Gud, skulle man verkligen kunna säga. Och han blev sinnessjuk på grund av sitt storhetsvansinne. Och så berättas det om honom. När han var som sämst skick, han kunde inte umgås med människor, han levde som ett djur. Han var liksom ingenting, han var helt borta. Men då står det så här i 31 versen i kapitel 4, och här är hemligheten till att lovprisa Herren. Då säger han så här: men när den fastställda tiden hade gått såg jag Nebukadnessar upp mot himlen och fick mitt förstånd tillbaka. Då prisade jag den högste. Jag lovade och ärade honom som lever i evighet. När skedde förändringen? När kom han ur den här mörka situationen? Den här mest hopplösa situationen han befann sig? Jo, när han såg upp mot himlen. Och där har du en hemlighet för dig och mig också. När vi ser upp mot himlen, då får vi också vårt förstånd tillbaka och då blir vi också upprättade. Och då drar Gud oss ur missmodets och modlöshetens träsk. Det var några viktiga exempel på hur vi kan komma ur modlöshet i våra liv. Och jag ska fortsätta med det här en annan söndag längre fram också. Och tala om detta. Gud välsigne dig och ta till dig det här på ditt hjärta. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Att vi får läsa det tillsammans. Tack att du vill hjälpa oss ur modlösheten och missmodets mörker, Herre. Tack att du vill lyfta oss upp och ställa oss på fast mark, Herre. Vi prisar dig för det. Tack att vi ska få lära känna dig som du, den du är i ditt ord, Herre. Vi ber dig om det. Tack att vi ska kunna få leva en relation med dig. Att vi får leva i ha en levande tro på dig. Att du är med oss i vardagen, Herre. Att du är med oss varje stund. I varje ögonblick så finns du nära oss, Herre. Tack att vi får leva i dig, Herre. Hjälp oss också att lovprisa dig och lyfta upp ditt namn. Tack att du är den högste och den största. Och det är du som regerar. Hjälp oss att inse det. Vi ber dig om det, Gud. Du ser om det är någon människa som känner det väldigt svårt just nu. Tack att du vill möta honom eller henne den här stunden, Jesus. Jag ber dig om det, Gud. Tack att hon eller han ska få uppleva just nu att du rör vid dens hjärta, Herre. Jag ber dig om det, Gud. Att du förvandlar situationen. Att den personen får gå från mörker till ljus och verkligen får uppleva vem du är. Jag ber dig om det. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågoda och sjung.